Hej och hå, det var Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus här igen. Nu är det dags för serberna del 2. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte mig att jag skulle få plats med allt jag hade att säga på endast en del. Men ja, det går ju att rätta till som tur är. Jag dyker in med en gång och har ni ingen som helst susning om vad jag pratar om så får ni ju lyssna på del 1 om det är så att ni råkar hoppa in i detta utan att göra det. Ni får inte missa all den här visdomen som de här hundarna har att dela med sig av. Och jag vill egentligen bara inflika det också att alltså om det är någonting som jag är tacksam för sen mitt ett år drygt av att ha serbernas inflytande i mitt liv. Alltså det är knappt så att jag ens vill eller kan minnas hur det var dessförinnan. Därför att vi adopterade själva en serb i våras som heter Chevy Chase. Chevy som vi kallar henne. En tik på 2 år har hon fyllt nu. Hon kom hit tillsammans med sin kullsyster som också är adopterad. Och då tillhör ändå Chevy den yngre liksom skaran. Alltså hon är ju bara 2 år och hon var bara 1,5 när hon kom hit. Men alltså, vad har jag inte lärt mig av den hunden? Alltså livet med henne är för det första så ljuvligt så jag vill inte ens leka med tanken på en annan slags vardag utan henne. Men ja, jag tror att jag ska hoppa 3 sen för att det blir väl en del 3 annars. Jag har faktiskt några konkreta exempel som jag tänkte att jag skulle gå in på bara för att jag vet inte, jag tar själv till mig information lättare med konkreta exempel för att jag är lättare att föreställa mig och sätta mig in i det. Så att jag har det som en liten bonus på slutet här. Vad vi ska dyka in i dock är vilka förväntningar som folk lätt har på sina hundar. Och det är hundar som, alltså ni kan ta till er detta vare sig er hund kommer från Serbien eller inte. Oavsett vad den har för bakgrund, oavsett vad den har för historik, oavsett hur lång tid ni har hängt ihop och vad ni har för slags relation idag. Det här är ingen information man kan få i onödan som sagt. Och det finns någonting vi alla kan lära oss av serbernas klokhet och erfarenhet. Ja, det är helt fantastiskt. Så här kommer en liten lista. Det som jag har märkt inkluderas i vilka förväntningar folk har på sin hund är dels att man vill att, eller man utgår ifrån att hunden ska känna sig trygg med en gång. Man tror att för att man har ett mjukt handlag, för att man nu har skrivit på ett adoptionskontrakt, för att man har avsikten att hunden ska känna sig trygg, för att man är på väg hem till ett hushåll där det är harmoniskt eller stabilt eller vad det nu är, att de här faktorerna innebär att serben direkt ska känna sig trygg. Och det gör den inte. Alltså en hund, och det är egentligen gemensamt för alla hundar som sagt, men speciellt en hund som har fått ha sin överlevnadsinstinkt så i bruk som de här hundarna har. Men idag våra hundar lever så bekväma liv. Deras mat serveras en eller ett par gånger om dagen. Det är tak över huvudet i givet. Liksom. Det är så många saker i deras liv som är givna för dem. Att bekvämligheten har satt sina spår i överlevnadsinstinkten. Men så har det inte varit för serberna. De har inte levt ett bekvämt, ett fysiskt bekvämt liv. Och de har levt i flock. Och det är en onaturligt stor flock dessutom. Så att i den stora flocken så skapas små subflockar kan man säga. Mindre grupperingar med individer som stämmer extra bra överens och så vidare. Så det finns liksom en stor dynamik och flera mindre dynamiker inom den stora. Enkelt förklarat. Så att den där trygghetskänslan infinner sig inte per automatik för att din avsikt må vara sådan, utan trygghet är någonting som infinner sig över tid. Du måste visa vad du går för, övriga familjemedlemmar måste visa vad de går för, hunden iakttar din ditt omdöme till exempel, vilka beslut du tar, vilka resultat det får, helt enkelt vad du tillåter, vad du inte tillåter, hur du löser det, hur du ställer dig inför motgångar, vad du har för energi, vad du bär på för känslor, vad du agerar på för känslor, vilka avsikter du har. Alla de här detaljerna iakttar hunden hela tiden och behöver iaktta för att kunna avgöra om den känner sig trygg eller inte, om den kan känna sig trygg eller inte. Och det, jag tror inte att det finns ett intellektuellt resonemang här bakom, utan det är en instinktiv, alltså det är en överlevnadsinstinkt. Vad jag ser är vad jag får. Eller vad jag känner är vad jag får. Och vad jag snappar upp är att du är en nervös, otydlig, konflikträdd mes, säger vi i värsta fall. Och det gör inte att tryggheten infinner sig. Eller vad jag iakttar är att du är en lugn, självsäker, respektfull, lyhörd, noggrann individ som prioriterar säkerhet, till exempel. De där sakerna uppfattar hunden och kommer att få resultat för hur snabbt det går att känna sig trygg. Sen utgår vi också från att hunden, alltså vi förväntar oss att hunden ska vara bekväm med en gång. Och bekvämligheten liksom ligger i linje med tryggheten. Om jag inte känner mig trygg så är det väldigt svårt att känna mig bekväm. Och om tryggheten då tar lite tid för att hunden behöver iaktta vad du är för person och hur högt du prioriterar säkerheten och hur lyhörd du är, hur respektfull du är, hur artig du är, etc. etc. Hur tydlig du är, hur säker du är. Så kan bekvämligheten inte infinna sig innan tryggheten. Sen förväntar vi oss ofta att hunden ska ta plats. Vi tror att när en hund är blyg eller när en hund är tillbakadragen, framförallt ska jag nog säga istället för blyg, så är det ett problem som måste åtgärdas. Vi ser det som någonting som måste fixas. Och det har jag lärt mig för länge sedan att det inte är. Utan en hund som är tillbakadragen har dragit sig tillbaka för att kunna göra de här iakttagelserna som krävs för att tryggheten ska infinna sig. För att känslan av bekvämlighet ska infinna sig. Så det är en väldigt viktig del av hundens trygghetsprocess att kunna dra sig tillbaka och iaktta. Det man får vara uppmärksam på är att det är en skillnad mellan att dra sig tillbaka och ta till flykt. För att vara tillbakadragen innebär att man liksom äter sin mat eller är okej med att få på sig kopplet, hänger med när man ska hänga, alltså så vidare. Men man tar inte onödig plats. Flykt är att man pressar sig mot väggen eller under någon möbel och vägrar att komma fram, vare sig det vankas mat eller något annat som hunden tycker är kul. Nu är det så att de som adopterar serber från oss gör det via jourhem som hundarna har fått landa i först, för att jourhemmen besitter eller får lära sig att besitta kompetensen som krävs för att komma över det mest kritiska stadiet, som är när flykten är som starkast. Så att vid det laget hunden kommer till sitt hem så är det stadiet redan förbi, och därför är det inte säkert att adoptörerna just känner igen det. Men det kan också vara så att det stadiet börjar om hos adoptören och att man därför känner igen det. Så det kommer att vara lite olika hos er som har adopterat en serb, vilket stadie ni känner igen er i från er egen erfarenhet. Men när hunden befinner sig i den här flykten, då är det det mest kritiska och det färskaste stadiet. Så att i det läget gör inte jag så mycket. Jag kör på den här, det här med att insistera neutralt, som jag beskrev i del 1, att jag ställer fram maten, den är nära, det är ingen som tittar på det, det är ingen som pressar dig, det är ingen som står där och liksom någon hund och bara, åh, jag ska ha din mat om du inte tar den. Alltså, jag tar hand om resten av hundarna, här har du din mat. Ville du inte äta idag, det är helt okej. Jag tar bort skålen, du får en chans senare. Du får en ny chans senare. Det är liksom, det kommer serveras mat fler gånger. Jag kommer inte sitta där och försöka peta i kulorna i munnen på hunden för att den måste äta. Överlevnadsinstinkten är för stark för att hunden ska svälta ihjäl sig. Så det behöver man inte vara orolig för. Ibland vill de inte heller. Ibland är de liksom så obekväma av det nya att de inte vill kissa från början. Det är också normalt. Du kommer inte sprängas inifrån av att din blåsa spricker för att du inte har kissat. Din överlevnadsinstinkt är för stark för det. Man måste ha så pass is i magen och så mycket tilltro till överlevnadsinstinkten. Att man inte blir liksom stressad av att hunden inte kissar med en gång. Alltså, och det kan vara hundar från Spanien ibland eller till och med från Sverige har vi varit med någon gång. Alltså, det kan ta 3 dagar tills hunden kissa första gången för att den är så obekväm de första dagarna. Men det går över. Det går över. Men det är naturligtvis inget stadie som jag vill ska hålla i sig. Och de gångerna jag ser att flykten, det här kritiska stadiet, håller i sig mer än första veckan, säger vi, för att ha lite marginal. Och det är knappt ens det. Det är knappt ens en halv vecka vanligtvis. Men vi säger en vecka för att ha lite marginal. Håller det i sig längre än så, då förstår jag att det är någonting som inte stämmer i människan och hundens kommunikation. Att människan missuppfattar någonting och förmodligen ställer orimliga krav eller har felaktiga förväntningar på hunden som gör att det tar för lång tid för hunden att bli trygg. Så att då behöver man rannsaka sig själv och de förväntningarna man har, vilka krav man ställer, och inte utgå ifrån att det är hunden det beror på. För att hundens beteende är bara en feedback till dig. Sen förväntar vi oss ofta att de ska vara sociala med en gång också. Alltså hunden har ju den här iakttagningsprocessen först som den behöver gå igenom för att känna sig trygg. Så vet man bara det, har man bara koll på det, så förstår man varför hunden inte är social med en gång. Det finns också hundar, jag har varit med om hundar som tar plats med en gång, men det är inte på ett avslappnat, tryggt sätt, utan de kan bli klängiga för att de har blivit av med sin stora flock och känner sig lite nakna, lite utsatta utan den, så att de liksom försöker klänga sig fast vid första bästa de får tag i princip. Så de har gjort en liten snabb bedömning av att okej, jag dör väl inte om jag klänger på dig lite, snälla ge mig skydd för att jag inte är van vid att bara vara jag och bara liksom klara mig själv. Så det finns hundar som beter sig så också, men även det går över. Vi förväntar oss också att hunden ska vara utåtriktad, så att när vi har liksom, när vi kommer och bara hej hej, så förväntar vi oss att hunden ska vara så utåtriktad att den kommer fram och hälsar på oss. Att den liksom vill bli klappad, vill bli kelad med och hela den biten. Och det är sällan de är så utåtriktade, för att det går hand i hand med den här artigheten som är jätteviktig för dem. Att visa. Man visar liksom det som är viktigt att andra ska visa för dem. Så att om jag är ju artig mot dig för att det är väldigt viktigt för mig att du är det tillbaka, till exempel. Så då har man den aspekten av det. Så att man ska inte förvänta sig att hunden är så pass utåtriktad att den hakar på dina inviter till kontakt. För det är sällan det är så. Men det kommer också med tiden naturligtvis. Allting kommer med tiden. Det är lite det som är poängen. Så att det här handlar om att få tillräckligt mycket is i sin egen mage för att invänta det resultatet. Vi förväntar oss att hunden behöver bekräftelse och att hunden behöver uppmuntran. Så att när den inte är utåtriktad, när den inte är social, när den inte tar plats, när den inte känner sig helt bekväm, så tror vi att det handlar om att hunden som individ behöver bekräftelse. Så vi går där och försöker bekräfta hunden, uppmuntra hunden, komsi, tjoa och kimma, hela den balletten. För att vi tror att det är det den behöver. Och då känner hunden bara ännu mer press. Och hunden känner bara ännu mer oförståelse från din sida. Att jag tar ju avstånd och drar mig tillbaka. För att jag är i min iakttagningsfas, min bedömningsfas. Och här går du och tjoar och kimmar och pressar. Så jag känner inte riktigt att du förstår mig. Jag känner inte riktigt att jag kan vara trygg hos dig för att du inte förstår mig. Och du tjoar och kimmar och jag vet inte vad du vill ha ut av det. För att jag tycker att jag är supertydlig när jag drar mig tillbaka med vad jag behöver. Och du varken accepterar eller respekterar det. Och så blir det liksom fel. Och återigen, nu sätter jag ord på saker för att det ska bli lätt att beskriva och lätt att förstå. Men jag tror inte att hunden har de här långa tankeharangerna. Utan att det är en instinkt istället. Vi förväntar oss också, och det här är en biggie, jag ska bara ta en klunk vatten. Vi förväntar oss också att hunden ska ge bekräftelse. Och den är verkligen en biggie, den här. Den är verkligen en big deal. För att i dagsläget så skaffar, jag vet att jag har nämnt det förut, i dagsläget så skaffar vi inte hund. För att vi liksom, att vi behöver någon som vaktar eller jagar är det primära. Om vi vill ha en hund som jagar så är det för att det är vår hobby. Vi gör det för nöjes skull. Eller om vi vill ha en hund som vaktar så är det liksom en del av anledningen. Det är inte huvudanledningen till att vi skaffar hund. Utan vi skaffar ofta hund för att vi söker någon form av bekräftelse utifrån. Och när vi då dessutom skaffar en hund som vi tycker oss ha räddat eller som vi faktiskt kanske har räddat, så utgår vi ifrån, vi förväntar oss undermedvetet faktiskt många gånger att bli bekräftade i det som en god människa, en god samarit. Jag vill att du liksom kommer när jag ropar, jag vill att du ska vilja kela när jag vill kela. Jag vill att du ska vilja ställa upp på alla grejer som jag vill ägna mig åt. För det känns bra för mig. Då får jag bekräftat för mig att jag har gjort en god gärning. Då får jag bekräftat för mig att jag är en god människa. Då får jag bekräftat för mig att jag liksom är en bra person som är värdig att älskas, etc. etc. Det är bara det att hunden har noll koll på de här avsikterna. Eller dina behov. Den är fullt upptagen och bryr sig om sina egna behov. Och se till så att den får dem tillgodosedda. Så att ställa upp på att ge dig bekräftelse är längst ner på hundens priolista just nu. Och när man utvecklar en relation med en hund. Då blir det för många, men inte alla. Men för många hundar viktigt att bekräfta sin människa. För att det är roligt för hunden, det är liksom tillfredsställande för hunden att se sin människa glad, nöjd, tillfreds och så vidare. Så då blir det viktigt med tiden, men inte i början. Och det finns alltså individer, där kan jag definitivt prata av egen erfarenhet också, att det finns hundar där att ge dig bekräftelse aldrig kommer att vara en prioritet för dem. De är så pass självständiga och har så mycket integritet eller vad det nu kan vara att du får bekräfta dig själv. Den hunden anser det inte vara sitt jobb och vill inte befatta sig med att vara ditt bekräftelseplank. Liksom. Utan det får du lösa själv. Vi är två separata individer med våra två separata behov och vi finner ett sätt att samexistera och njuta av varandras sällskap, men det grundar sig inte på att jag ska ge dig någon jäkla bekräftelse i tid och otid eller kanske alls. Det finns absolut hundar med den inställningen och de är inte mindre trevliga att ha än någon annan hund. Enligt min mening kanske till och med mer, men det är också en personlig preferens jag har. Men liksom, själva budskapet att du får faktiskt stå för din egen bekräftelse är ett bra budskap. Det är ett budskap som när man tar det på rätt sätt stärker dig, inte försvagar. Det är inte kränkande, det är inte taskigt, det är inte elakt eller dumt på något sätt, snarare tvärtom. Men det är verkligen en grej som vi behöver checka oss själva med. För att när jag säger så rätt ut till en människa så kan de, nej gud, nej, nej, fy vad hemskt, nej usch, nej, det förväntar jag mig inte alls för 5 öre. Åh, hur kan folk göra det? Och så råkar jag säga det till en person där det finns liksom 48 tecken på att det är så i det här fallet. Men man vill inte kännas vid det själv, för vem vill kännas vid någonting som när man får det upprepat för sig eller beskrivet för sig låter illa? Men liksom även jag, fastän vi alla sysslar med saker som är ganska illa egentligen, men som fortgår för att vi inte vill kännas vid dem. Och de tjänar ett syfte, tycker vi, medvetet och omedvetet, som är ganska temporärt, och det är ofta så här bekvämligheten i stunden. Eller att man lyckas, om jag får den här egenskapen bekräftad för mig, så slipper jag ta tag i att den egentligen inte är så jäkla bra. Och så vidare och så vidare. Så det är en bra grej att checka med sig själv om man faktiskt förväntar sig att hunden ska bekräfta en tillbaka. För att förväntningar smyger sig in utan att vi är medvetna om dem alla gånger. En annan förväntning som vi har, just på de här serberna pratar jag om här nu faktiskt, men kan också gälla vilken hund som helst som kommer från Sverige eller Spanien eller vilket land som helst. Men det jag har tänkt på här, för att jag hör det för ofta, är att han är rädd, eller hon är så rädd. Och det är nämligen så här att alla serber som vår förening placerar har jag träffat personligen. Och gjort en bedömning av dem, en initial bedömning av dem när de precis anländer. Så att jag vet vilka som är rädda och vilka som inte är det. Och det är väldigt sällsynt att de är det. Väldigt sällsynt att de är det. Däremot, vad de gör är lite som jag berättade i första delen där, att de har så överdådiga kroppssignaler många gånger, som för oss, alltså den typen av kroppsspråk är så påtagligt för våra känslor när vi snappar upp det, att vi faller helt och hållet för den där dramatiken. Alltså dramatiken i signalen är egentligen till för att den andra hunden inte ska kunna missförstå. För att det ska gå fort för den hunden att förstå. Att jag vill inget illa, jag vill inte bråka och så vidare och så vidare. Och därför är den så extrem. Men hunden har inte i åtanke, och vi har inte i åtanke, att vad som händer med när de lever med oss med sådär överdådiga kroppssignaler. Att det spelar på våra känslor. Och det gör oss överdrivet försiktiga, det gör oss osäkra och det gör oss jävligt benägna att bedöma att hunden är rädd. Och när vi har bedömt att hunden är rädd, och det gäller egentligen vilken felbedömning som helst, så börjar vi ju naturligtvis behandla den därefter. Och är bedömningen fel, ja men vad händer då i förlängningen? Så att vi kan ta ett konkret exempel. Jag hade en hund här, en serbisk hund som skulle till sitt adoptivhem. Och jag kände den här hunden, och det är en väldigt mild hund. Jag skulle beskriva henne som en väldigt mild hund, en känslig hund, en lyhörd hund, men absolut inte en rädd hund. Väldigt respektfull hund, men också, alltså inte en mes liksom. Jag såg henne bland mina hundar och hon kunde ta för sig, och hon kom fram när vi ropade och hon gick gärna med på promenad och rak rygglinje, liksom bra stunds bak i rumpan när de går, brukar jag titta liksom om de viker in rumpan och har räkrumpa eller om de liksom har snabbare rörelser i bakbenen än i frambenen, så att de liksom har bråttom med bakdelen och nästan är lite rädda om den liksom. Men ingenting sånt, utan kändes som en trygg hund, men mild hund. Och så på detta då, för det där ingår i hennes personlighet, men på detta då så är det inlärda paketet som hon har lärt sig när hon har växt upp på kältet, vilket är att visa en enorm hänsyn och respekt och artighet för andra när man är nya för varandra. Så att när adoptören kom och skulle hämta sin hund så sa jag till henne att du kommer förmodligen uppfatta henne som rädd, för att hon kommer att se ut som att hon är rädd enligt vad vi har lärt oss är rädd. Hon kommer inte våga, eller hon kommer inte gå fram. Hon kommer att ta sin goda lilla tid innan hon kommer fram. Hon kommer att närma sig väldigt långsamt. Hon kommer liksom se så här sloken ut nästan. Och liksom var ganska dramatisk i sina signaler. Men vad det egentligen handlar om är en oerhört stark respekt för dig, för att du är ny. Och en att hon fäster en oerhörd vikt vid att du ska se att hon är helt konfliktlös, att hon är helt anspråkslös, att hon bara vill väl och att hon inte är intresserad av någon form av bråk eller action eller liksom något negativt. Och väldigt mån om husfriden, som sagt, som jag beskrev i del 1. Ja, visst, säger adoptören då, och så kommer hunden in och mycket riktigt. Åh, hon går långsamt, och när hon sätter sig ner så stannar hon flera meter bort. Och jag kallar på henne, men fastän jag sitter ju ändå nära adoptören som är ny för henne. Så att, ska jag verkligen fram där? Fastän då går jag ju in i deras personliga space. Hur ska de uppfatta det? Och jag insisterar neutralt och bara, nej, men kom här nu liksom. Ja, och man ser hur hon liksom tänker och känner efter och bara, fasen, är det en bra idé? Visserligen, hon jag känner, hon ropar på mig, hon säger att det är okej att jag kommer fram, men hon sitter bredvid någon som jag inte känner, som jag inte riktigt kan läsa av om det är okej att jag kommer fram. Och även om den personen skulle vinka in henne, vad vill hon mig då? Varför liksom vill hon ha med mig att göra direkt? Det vill ju man aldrig egentligen, och så vidare och så vidare. Så att man ser en tveksamhet, man ser en osäkerhet inför hur hon ska hantera att jag kallar in henne liksom, in i vårt personliga space. Men efter lite påtryckningar så hon kommer väl fram då. Och sen när adoptören ska klappa henne så hon står så stilla och man ser hon liksom är så försiktig, hon tar det så lugnt. Och när hon har klappat några gånger, strukit henne över pälsen några gånger, då tar hunden ett steg tillbaka och liksom, så det kanske blir för mycket för dig liksom. Jag vill inte att du ska få för dig att jag på något sätt tar plats här. Och nu står jag i centrum och får en massa uppmärksamhet. Shit, hur hanterar man det? Och så liksom tar hon ett steg tillbaka. Jag som är van kan verkligen se de här grejerna ske och jag förstår henne till 100%. Men jag ser också att adoptören, trots att hon har fått beskrivet för sig på förhand att det här kommer att hända och det här är hur du ska tolka detta liksom. Att liksom känslorna börjar ta överhanden. Hon bara, men gud, är hon verkligen inte rädd? Och jösses vad försiktig hon är, och oj, och liksom, hur ska detta gå? Hon är rädd för mig. Och jag fick direkt bara, oj, nu får du passa vad du säger här. Hon är inte rädd. Du ska absolut inte fästa dig vid de här signalerna. De här signalerna är i allra högsta grad temporära. Det här är hur hon presenterar sig för nya bekantskaper. Och det är en väldigt artig, väldigt hövlig presentation. Så ta det för vad det är. Det är bättre att du utstrålar tacksamhet över att hon är så respektfull. Tänk er liksom en kulturkrock, mer eller mindre. Att hon kommer från en kultur där som säger att liksom respekt är A och O i ett möte med någon ny. Så håll avstånd, ta absolut inte för dig på några sätt överhuvudtaget. Och låt liksom den andra parten inbjuda dig länge innan du ens får för dig att gå dit. Så att de inte på något sätt kan misstolka att du är oartig. Alltså det blir en kulturkrock. Men den går över. Om vi håller våra känslor i schack så går den över. Vad som är svårt är för oss att hålla våra känslor i schack när vi inte är vana. Därav de här avsnitten. För jag vill verkligen påminna folk om att hålla sina känslor i schack. Och ta det som en oerhörd gest av respekt. Som man ska vara tacksam för. Och inget annat liksom. Så att jag fick liksom uppmuntra den här människan till att det är ingenting. Och liksom, låt det rinna av och var lättsam och håll dig neutral och allting är okej och så vidare och så vidare. Och det blev bra, hon är jättenöjd med sin hund, de har åkt hem och har ett fantastiskt liv ihop. Men då och då så uttrycker adoptören att fast sen borde hon inte vara mer social vid det här laget. Det är ungefär det som är temat i vår kontakt, att borde hon inte ta för sig mer vid det här laget, borde hon inte vara mindre försiktig nu. Och för mig är det så här, bara att du tänker så bekräftar för mig att hon inte borde vara redo för det. Du har fortfarande förväntningarna, det finns en icke-neutral press där som inte hör hemma egentligen i sammanhanget. Och då kommer jag till min egen hund Chevy, som jag nämnde igen att, eller nämnde förut, att när jag fick Chevy så var hon, det första jag lade märke till var att hon var väldigt nervös. Väldigt nervös. Jag släppte henne i rastgården så hon bara rände fram och tillbaka. Som hon hade eld i baken, stegen var korta, kvicka, blicken var liksom skarp, hastig, inte skarp med liksom skärpa utan hackig, flackig. Hon fäste inte blicken med någonting en sekund knappt, utan det var halva sekunders blickar överallt liksom. Och hon hade bråttom, hon var stressad, men nervig, allmänt nervig. Väldigt mycket flykt. Så att när jag sen skulle ta in henne i huset, åh herregud, nej, då skulle hon ju absolut inte komma. Och när jag går efter henne, gud, tar jag mig in i hennes space. Hon med en gång känner sig jagad, springer som en galning liksom. Och bara såg helt förvildad ut. Och jag bara, gud, den här hunden vill jag ha. Men det var faktiskt så jag kände, jag fick en omedelbar liksom, alltså den här hunden. Och hundar som är åt det nervösa hållet är egentligen inte min typ av hund. De ingår inte i min personliga preferenskategori. Men jag såg egenskaperna bakom flykten, bakom nerverna. Och bara kände, det här är en skitrolig hund. Jättepersonlig, jättekarismatisk. Hon kommer bli grym liksom. Så att vi behåller henne. Och från det, från att ha liksom... hennes mission i livet att komma bort från mig så fort som möjligt. Från den dagen när hon betedde sig så. 4 veckor senare gick hon lös. Hon går ofta lös. Hon går alltid lös. Hon går kopplad också naturligtvis. Men hon ofta lös liksom. För allt hon behövde var en känsla av tillhörighet. Var hon tillhör. Vem hon tillhör. Vilken flock är hennes. Var bor jag. Etablera de här sanningarna för henne så att hon vet att om hon skulle bli skrämd eller om någonting skulle skita sig, vart hon ska ta sig så fort hon kan. Det vill jag ha etablerat med alla hundar innan jag släpper dem lösa. Det är det bygger på egentligen. Så att 4 veckor senare, hund som går lös. Överallt, hon är grym. Liksom. Jag är inte orolig för förmöre för att tappa bort henne eller för att hon skulle dra eller för att hon skulle välja bort mig eller flocken för något annat. Alltså, hennes fullsamhet fanns redan när hon kom hit ifrån Serbien. Jag behövde bara förvalta den på bästa sätt. Det var väldigt mycket neutral insistering som det byggde på. Att så här ser rutinerna ut hemma hos oss. Det här är vad du behöver göra. Det här är vad du behöver liksom kunna för att vardagen ska funka. I övrigt, jag söker ingen bekräftelse från dig överhuvudtaget. Du är din egen individ. Du är vad du är, jag lägger inga värderingar i det, men det här är vad du behöver kunna för att vardagen ska funka. That's it liksom. Och när jag inte satte någon press på vad hon behövde ge mig i gengäld, ge mig som person individuellt, ifrån henne som person individuellt, så var det en done deal. Alltså det var liksom inga problem sen dess. Så fantastiskt, jag hade också Valentina hos mig i 4 månader. Innan hon flyttade till sin adoptör. Den hunden var också från Serbien. Den hunden var helt förvildad när hon kom hit. Helt förvildad. Det var liksom, det fanns inga andra instinkter än flykt i princip. Henne hade jag löst efter de här 4 månaderna. Så med Chevy tog det 4 veckor. Med Valentina tog det 4 månader. Men 4 månader att ha en hund lös i typ urskogen från att vara helt förvildad. Det är ingen lång tid kan jag säga. Men det var samma sak där. Det var väldigt mycket, jag accepterar dig för den du är. Jag bryr mig inte om, jag lägger liksom inga värderingar i vad du har för egenskaper i din personlighet. För att jag kräver ingen bekräftelse från dig ändå. Men det här är vad du måste ställa upp på för att våran vardag ska funka. Du äter när maten serveras, för annars får du vänta till nästa gång. Du går ut till den här rastgården, du kommer in med oss när det är dags att gå in. Du tar på dig kopplet, vi går ut på promenad, vi kommer in på promenad. Väldigt så här grundläggande basic grejer helt enkelt. Och that's it, ingenting utöver det. Och gick från förvildad till jag går lös och följer dig så in i döden på 4 månader. Det är snabbt liksom. Och hon är ändå ett av de extremare fallen. Och när hon väl flyttade till sin adoptör så pratade vi om säkerheten. För att säkerheten är liksom högsta prioritet när det gäller serberna. Det är egentligen när det gäller alla hundarna. Men framförallt serberna, för att de har så mycket flykt i sig från början. Tack vare den här överlevnadsinstinkten. Så att säkerheten är A och O. Chansa inte. Alltså jag skulle inte drömma om, alltså inte ens i mina vildaste fantasier skulle jag ta på en serb någonting annat än ett retrieverkoppel. Och då kommer det ändå från en person som inte tar på någon annan hund eller någon hund något annat än retrieverkoppel. Men alltså när det gäller serberna, jag skulle inte ens leka med tanken. Därför att när flykten är så stark, du kan inte veta när hunden blir plötsligt skrämd, när den plötsligt kickar igång. Och den vill kasta sig ut ur kopplet för den ska akta sig för någonting. En bil, en barnvagn, en skateboard, en hund. Vad det nu än är. Och då vill du att kopplet liksom absolut inte går av, lossar. Hunden kan krångla sig ur. Alltså jag har hört tillräckligt många hundar liksom kravla sig ur sådana här icke-ur krångelbara selar för att veta att de är urkrångelbara. Så att no way alltså. Jag chansar inte överhuvudtaget. Halvstryp inte. Vanligt halsband absolut inte. Någon typ av sela absolut inte. Jag kör bara på retrieverkopplet. För att jag vet att blir det ett plötsligt ryck åt sidan för att den blir rädd och ska akta dig, så drar den snarare åt. Den släpper inte av. Så ett retrieverkoppel med ett ordentligt stopp på is the shit när man är rädd om säkerheten. Och folk tänker tyvärr med känslorna många gånger, så att när hundarna är skygga eller har mycket flykt i sig så kan folk vara så här, men gud, retrieverkoppel, strypkoppel, på en rädd hund, hur blir det inte det, bla bla bla. Men jag är inte ute efter att använda någon strypfunktion. Jag är ute efter att min hund ska sitta kvar i kopplet om den får för sig att plötsligt sticka ut. Det är en ögonblicklig press som gör att hunden inte blir lös och hamnar rakt ut i vägen och blir påkörd. Eller sticker iväg till skogs eller vad fasen som helst. Liksom. Så aldrig något annat än retrieverkoppel. Gärna dubbla grejer och gärna att du fäster kopplet i dig. I ett sånt här midjebälte med någon kabinhake i byxlinningen eller skärpet, kanske ännu säkrare. Knyt ett längre koppel i midjan. Alltså på något sätt att hunden är förankrad tills du är förbi flyktfasen. För den går över. Och följsamheten finns ju redan där. Så att om du bara klarar dig förbi flyktfasen så har du en hund som i princip kan alltså följa dig i vått och torrt sen. Så säkerheten högsta prio. Och ja, det är där jag vill veta att man ha koll. Så att när de hämtar Valentina så pratar vi om liksom hur de skulle göra på tomten, att de inte skulle lämna henne där ensamma, för att hundar kan klättra och hundar kan klättra väldigt fort. Och slänga sig över ett staket om de blir skrämda och så vidare. Men sen sågs vi, vad kan det varit? 3 veckor senare tror jag. Och då sa den adoptören, och jag litar verkligen på hennes omdöme, det är en adoptör som jag tror att det är 4:e hunden eller något sånt som de adopterade från oss, så sa hon att nej, alltså vi behöver inte, hon skulle aldrig sticka nu, aldrig, alltså det syns liksom, det är redan klart, så att då behöver man inte tänka på sånt längre. Men tills man är förbi flyktfasen, och det inkluderar liksom öppna dörrar, alltså kommer du hem med 2 ICA-kassar, ställ ner dem, öppna dörren, se till så att du inte får med dig en hund ut och sen ta med kassarna in. Släng inte upp dörren på vid gavel och stappla in med påsar så att hunden sticker ut när du är ouppmärksam. Lämna inte dörren öppen. Har du barn hemma, se till så att hunden kanske håller sig bakom en grind eller något galler längre in i huset eller lägenheten så att den inte får tillgång till ytterdörren om den öppnas i tid och otid och så vidare. Eller om man har barn som inte är lika noggranna med att stänga den och sådär. Att man tänker på säkerheten. Det är ju framförallt ytterdörr, bildörr och ute på promenad som är de viktiga grejerna. I bilen, alltså hunden ska sitta förankrad i bilen så att du inte får en hund som smiter ut när du öppnar dörren. Och sen min sista punkt som har att göra med de här förväntningarna som vi har är just att detta är temporärt, det är inte permanent. Så när man hör de här grejerna så kan jag tänka mig att det finns folk som bara, men gud, ska man överhuvudtaget ha en sån hund? Men ja, alltså ja, gud ja. Alltså, som jag säger, jag kan inte ens tänka mig mitt liv utan de här hundarna i det. För att de är så fantastiska. Och alltså, vi har så många adoptörer nu som bara, det är som att de alltid har bott här. Det är bara så här glider, vi har inte behövt göra någonting, det bara glider liksom. Det går så bra, de är så nöjda med sina hundar, de är så fantastiska. Och de är bra med allting. Hund, katt, alltså de är bra med allting. Så att gå i koppel, alla de här grejerna. Och nu, jag generaliserar gravt, men 9 av 10 då liksom. Alltså det är löjlig statistik. Alltså de är så jäkla bra. Så att ja, man ska absolut i allra högsta grad fundera på att adoptera en serb. En hund överlag, men en serb. För att de är grymma hundar, men de har en flyktfas som du måste ta dig förbi. Och sen får du så himla mycket för det. Så att det är så himla värt det. Och då är det viktigt att komma ihåg att vad du ser i början är temporärt, inte permanent. Och börjar tiden dra iväg och du får känslan av att fasen här är permanent, då måste du rannsaka dig själv. Jag ska se om det är något annat som jag har glömt att ta upp. Just det, den här tryck- och släpptekniken. Alltså den är himla svår att beskriva. Så här, jag vet att den har varit på tapeten tidigare. Jag har bara så svårt att beskriva den. Men tänk er att ni... jag skrev den ändå i text nyligen. Som lite tips till våra jourhem som får ta den här första fasen när de är lite som vildhingstar första dagen. Men nu har inte jag den framför mig. Alltså tänker att ni tar på ett retrieverkoppel eller ett helt styrt halsband med tillhörande koppel. Och trycket innebär att du talar om för hunden att den ska röra på sig. Eller att du vill någonting. Så kan man säga. Och släppet betyder att nu är du i hamn. Eller på väg åt rätt håll. Så beroende på kontrasterna mellan trycket och släppet. Så kan du förmedla allt mellan. Alltså du kan syssla med allt mellan shaping. Som är att du uppmuntrar varje steg i rätt riktning. Tills hunden är i hamn. Till att bara vara väldigt svartvit. Det där är bra, det där är inte bra, ja, nej och så vidare. Så att om jag har en hund, om vi återtar den här hunden som hoppar upp i soffan eller som var i soffan och inte ville följa med ut och inte ville gå ner och blev tung som bly. Min tryck- och släppteknik handlar om att ta på retrieverkopplet som de redan använder på honom. Tillsätta en press som uppfattas av hunden men inte är så stark att den triggar flykt. Så att förmodligen hade adoptören tillsatt för mycket tryck. För då gör det att hunden sätter i bromsen. Alltså verkligen nödbromsen och bara, jag rör mig inte alls. Ska jag ner härifrån får du strypa ner mig liksom, för att jag rör mig inte alls. Då är trycket för starkt. Så att det ska vara ett uppmuntrande tryck. Hunden ska uppleva det som att jag tror att du vill att jag ska gå i den riktningen. Och det känns inte läskigt att göra det. Jag är tveksam för att liksom, jag vet inte om jag vill röra mig härifrån. Jag är rätt bekväm i soffan. Men okej, du vill att jag ska gå framåt. Och sen när hunden, det är lite olika beroende på hund. Men antingen då så kan du köra att så fort hunden visar en indikation om att den ska, att den rör sig mot dig i den riktningen som du vill. Så lättar du på trycket så att du börjar släppa av mer och mer. Inte helt, för du är inte svartvit, du kör shaping-varianten. Men du lättar på trycket lite grann. Och då kanske hunden blir tveksam igen. För den bara, oh, vänta nu släppte hon, då går jag tillbaka igen. Då tillsätter du trycket igen. Och sen när trycket är igång så håller du det. Det ska vara ihållande. Du får absolut inte släppa eller låta trycket avta förrän hunden rör sig i rätt riktning. För att återigen, det är släppet som är köttbullen. Det är släppet som är bekräftelsen på att hunden är på väg åt rätt håll, inte fel håll. Så det blir jätteförvirrande om du släpper av när du inte ska. Och ska du köra shaping-varianten med en hund, och det behöver man ofta göra med en hund som inte har koll sen innan. Du kan bli mer svartvit sen när hunden förstår vad du är ute efter. Så kör du shaping-varianten, då tillsätter du det fasta trycket. Hunden känner sig uppmuntrad och rör sig i den riktningen. Hunden börjar röra sig i den riktningen. Du släpper långsamt av trycket lite grann, inte hela vägen, lite grann. Hunden kanske tvekar lite där. Då tillsätter du trycket igen så den känner sig uppmuntrad. Hunden återupptar sin intention att röra sig i rätt riktning. Du släpper av lite grann. Hunden tänker, okej, det är nog rätt. Rör sig igen lite i rätt riktning. Och då fortsätter du att släppa av hela tiden allt eftersom hunden rör sig i rätt riktning. Och så tillsätter du trycket vid behov. Och trycket är bestående tills du behöver något annat. Alltså att släppa av. Och sen om det är en hund som kan detta redan, då kan du sätta till ett fast tryck. Hunden börjar komma mot dig och du släpper av hela trycket direkt. För då har hunden redan fattat och det går mycket snabbare. Så tryck- och släpptekniken kör man som en shaping-variant initialt. Och sen rör man sig mer mot en ja eller nej-fråga egentligen. Och allting handlar om styrkan i trycket och tempot i släppet. Så att du kan variera från en uppmuntran, en lockelse till att vara väldigt svartvit i ditt ja och nej. Men du behöver då ett koppel när det handlar om sådana grejer, men du kan också ha tryck och släpp i helt andra situationer när hunden är okopplad. Du skulle kunna liksom, vi säger en hund som är klängig. Och om du bara försöker knuffa bort den så kommer den bara tillbaka hela tiden. Så att du liksom sätter fingrarna mot hunden och så trycker du ifrån. Och sen när du känner att hunden börjar slappna av och indikerar att den ska stanna kvar på sin plats, så börjar du också slappna av och släppa trycket hela tiden. Och då har du inte haft något koppel. Så att tryck- och släpptekniken finns i oändligt många variationer och kan användas i oändligt många sammanhang för att uppnå olika sorters resultat. Och jag använder typ, alltså hela min verktygslåda är typ 3 varianter av tryck och släpp. Alltså det är liksom sjukt effektivt. Men i alla fall, så den vill jag också ta upp. Den, så att, har du en hund som är segstartad, oavsett var den kommer ifrån naturligtvis, så tryck och släpp is the shit. Andra saker att tänka på gällande serberna eller överlag. Ha tålamod. Ha verkligen tålamod, för att det handlar om att bevisa för hunden att du är lojal och att du står kvar även när hunden tvekar och är osäker och har en jobbig period. Och att du är uppriktig. För det är det du är. Alltså när jag står kvar här vid din sida så har jag varit ärlig mot dig hela tiden. Du tillhör den här flocken i vått och torrt. Och var uppriktig också med dina krav och förväntningar. Låtsas inte som att du bara vill klappa hunden lite grann när du också egentligen vill att hunden ska visa dig en extrem uppskattning för det med en gång. Ha koll på dina egna avsikter så att du ser till att du är så uppriktig som möjligt. För då börjar du närma dig vad hunden faktiskt uppfattar ifrån dig. Och sen handlar det också om att ha tålamod för att visa att man är värdig den där fantastiska följsamheten som redan sitter inprogrammerad i hunden sen alltid liksom. Att man är värdig den genom att ha det här tålamodet och visa att man kan vara tålmodig, att man besitter den egenskapen. För det är återigen den här iakttagningsfasen. Det är viktigt när det kommer till vad hunden gör för bedömning om dig och hur den ser dig sen i slutändan. Och det blir ju, det syns sen i resultatet i den relation. En annan sak är också att du behöver informera omgivningen. om hur det ska gå till. Och lägg inte upp det som något slags förslag. Alltså när man informerar omgivningen på ett sätt där upplägget låter som att du föreslår att folk ska ignorera hunden. Du föreslår att folk ska sluta klappa hunden med en dunk i huvudet. Alltså uppe på huvudet. Eller du låter som ett förslag att du liksom, ja, vad vet jag, använd tryck- och släpptekniken. Vad det nu än handlar om det. Så det låter som förslag för att du är lite överdrivet artig och prioriterar husfriden med din gäst eller dina bekanta eller andra människor framför husfriden med din hund som är din faktiska familjemedlem. Och det är också en sån sak som hunden iakttar och lägger på minnet och som bidrar till hundens uppfattning och bedömning av dig. Så att du får vara noggrann med att på ett sakligt och konkret, tydligt, rättframt men ändå schysst sätt tala om för folk att vet du vad, när du är hemma hos mig, bara strunta i hunden. Han är obekväm med uppmärksamhet från okända människor. Han känner sig bara pressad och kränkt, så att låt det vara. Och så säger jag, men jag kan hund. Ja, jättekul för dig. Jag är jätteglad för din skull att du kan hund. Men det här är min hund och det är så här jag vill ha det. Alltså det är liksom, det är inte du som är oartig när du ställer krav på hur man ska bemöta din hund när folk tränger sig på. Det är folk som är oartiga för att de tränger sig på. Så att det finns ingenting att ha dåligt samvete över. När jag går hem till folk så tar inte jag notis om deras hundar. Jag kan beundra deras hundar till människan. Jag kan säga vilken fin hund du har, vilken glad hund du har. Gud vad söt han är. Men det säger jag till människan, för det är människan som blir glad av den informationen. Hunden skiter väl i vilket, den känner inte mig ändå. Och jag stör framförallt inte husfriden, jag stör inte ordningen, jag gör inte deras hund exalterad och så ska de behöva skämmas eller lugna den hunden sen. Jag gör inte så att hunden känner sig jagad, pressad, trängd och sen ska de behöva övertyga sin hund om att hunden visst är trygg i deras händer. Alltså jag stör inte deras husfrid med mina jäkla komplimanger, utan de kan jag ge till människan. Hunden är inte intresserad eller behöver framförallt inte, ska jag snarare säga, din bekräftelse ändå. Den kanske vill ha det. Det finns hundar som är den glada och sällskapliga sorten som gärna tar emot den. Men den behöver inte den för sin livskvalitet. Vad den behöver dock är husfrid, och vad den behöver är att känna tillit och respekt till sin faktiska familj. Så var noggrann med att inte störa det. Och det är lite de här grejerna du behöver förklara för din omgivning. För att hunden iakttar kan inte förstå alla orden du säger, förstår liksom inte vad det är du håller på och beskriver och förklarar. Men den ser resultatet av det. Mina hundar vet inte när jag talar om för folk, strunta i hundarna när ni går in här, eller titta inte på den, eller du kan klappa den men det räcker nu. Vad det nu än handlar om. Liksom. De förstår inte vad jag informerar folk om, men de får vara med och uppleva resultatet. Och det är att de inte känner sig kränkta, trängda, jagade, överexalterade, alltså orättvist behandlade för att jag sen får gå in och säga till dem för det. Om du går in hos mig och stissar upp min hund och den börjar hoppa på dig, jag måste ändå säga till min hund fastän det var ditt fel, för att hunden måste se att ja, även här, du får inte hoppa. Så att vi hamnar bara i en situation där min hund behöver få en tillrättavisning för att du kom dit och ställde till det. Och det är inte schysst gjort liksom. Så den artigheten behöver vi visa andra människor, men också se till att de visar oss den artigheten för att vi kräver den, helt enkelt. Det är liksom, du behöver inte gå runt och ta på dig någon slags roll om att utbilda folk i tid och otid om hur de ska bemöta hundar eller hantera hundar. Framförallt inte deras egna hundar, det är deras ensak. Men däremot har du rätt att ställa krav gällande din egen hund. Hur folk tar plats med din egen hund. Det ska du alla dagar i veckan se till att vara noggrann med. Så att, ja, ett litet tips. Nu ska vi se här om det var någonting annat. Nej, är du. Sista punkten var faktiskt bara njut av det mest informativa hundlivet ever. Och det är exakt så jag känner. Alltså att ha adoptivhundar i mitt liv Alltså att ha hundar i mitt liv, punkt, är det mest givande som existerar. Men att lära mig om skillnaderna mellan de svenska hundarna, de spanska hundarna och de serbiska hundarna har tagit mitt hundliv till helt andra nivåer. Och det har bidragit till att jag kan liksom, helt andra dimensioner av hundlivet verkligen. Och alltså helt plötsligt blev föregångaren, alltså hur det var innan detta, supertråkigt. Jag har i och för sig knappt haft något innan detta, men just serberna som det handlar om här nu. Helt otroligt. Helt otroligt. Så jäkla värt. Så om ni är intresserade av att adoptera, och det bör ni ju vara efter det här, så kan ni kontakta oss och kolla in framförallt vad vi står för, vilka värderingar vi har, hur vi jobbar, hur allting funkar, se våra olika hundar. Det finns visserligen bara ett urplock på hemsidan, men ett ganska gediget urplock ändå. Då kan ni titta på milanipro.org. Det är vår hemsida. Och sen kontaktar ni oss via info@milanipro.org. Ja, det blev faktiskt 2 fulla avsnitt om serberna och hundpsykologi deluxe. Alltså, jag hoppas att det här begreppet mycket hund har fått samma innebörd för er nu som det har fått för mig. För att alltså det, man får en helt annan syn på vad hund faktiskt är, och man blir påmind om att det är det de är i första hand. Så att det är jäkligt häftigt att bli påmind om djuret i dem, och att man lär sig att förhålla sig till det, för då connectar man på en så himla mycket djupare nivå än att jag bara ska connecta med dem på en personlighetsnivå. Det där är liksom skalet, det där är ytan av alltihopa. Men att kunna connecta med dem som ett djur och som sin art. Nu snackar vi hundliv liksom. Nu snackar vi hundägande på riktigt. Så ja, frågor på det ställs till mig. Ni vet var ni hittar mig. Ha det så fint allihopa. Ha en trevlig morgon, middag, kväll, natt när ni nu än lyssnar på det här. Och ni vet hur det lyder. Mot balans. Trilu!